Regeringen lägger fram förslag om förbud av kusinäktenskap. Utredning på temat konstaterar att fenomenet förekommer i samband med utövande av hedersnormer samt att det leder till särskild risk för flickor och kvinnor att utsättas för hedersförtryck. Även utländska kusinäktenskap föreslås inte erkännas i Sverige. Vi pratade för ett par veckor sedan, tror jag det var, om svensk kriminalpolitik och hur svenska politiker inför en massa orimliga lagar som till synes är till för att disciplinera invandrare, men som drabbar svenskar i precis samma utsträckning, eller rättare sagt i ännu större utsträckning, för att svenskar är mycket mer laglydiga. Och det här med kusingifte, det är faktiskt ännu ett exempel på den här tendensen. Det är som ett intressant exempel, tycker jag, därför att det är en infekterad fråga där de flesta, även kloka rimliga människor, har rätt illa grundade uppfattningar. Och alla som hänger på BBSen, de vet att jag för ett tag sedan startade en tråd där som heter Inavel som nyckeln till eugenisk utveckling och aristokratisk samhällsordning. Och nu, tack vare regeringens debila lagförslag, så får jag tillfälle att prata lite om de här sakerna även i Radio Bubbla. För det är jag regeringen tacksam. Kanske det enda som jag är regeringen tacksam. Men man får vara glad för det lilla. Så kusingifte är eventuellt ett problem för skräpmänniskor från tredje världen. Jag vet inte så noga, jag bryr mig inte. Ingen normalt funtad människa borde bry sig. Det angår inte mig, det angår inte oss hur araber och afrikaner reproducerar sig. Och det är verkligen inte vår sak att hjälpa dem att optimera sin reproduktion. Om de producerar efterblivna barn så ligger det oss i last. Det finns såklart bara en rimlig lösning på det problemet, och det är att kasta ut dem i landet. Barnen, föräldrarna, farföräldrarna, fan och hans moster, ut med dem bara. Och sen behöver vi förhoppningsvis inte höra till ord om primitiva främlingars familjeproblem. Det är egentligen det enda som jag har att säga om sakfrågan som diskuteras i Sverige. Men det som är mer intressant, det är kusingiftes roll för svenskar. Och sanningen är, det är väldigt överraskande för vissa, men sanningen är att vi har alldeles för lite kusingifte. Eller mer generellt kan man säga att vi har för låg grad av inavel eller kosangvinitet i vår egen reproduktion. För saken är den att inavel har förvisso negativa konsekvenser potentiellt. Och det är det som alla alltid fokuserar på. Men inavel har också positiva konsekvenser, vilket det nästan aldrig pratas om. Alltså bokstavligt talat aldrig när det handlar om människor. Men det enda rationella förhållningssättet är givetvis att se både fördelar och nackdelar med ett givet fenomen och väga dem mot varandra. Och i det här fallet så är den rationella slutsatsen att i balansen mellan inavel och utavel så är människor generellt för mycket utavlade och för lite inavlade. Och återigen då, det finns säkert primitiva människor för vilka det här inte är sant. Kanske muslimer från tredje världen. Men vem fan bryr sig om muslimer från tredje världen? Vem bryr sig om de kvaddar sina genlinjer eller om de har någon sån här hedersproblematik? Deras genlinjer, de är urusla sedan tusentals år. Jag hoppas alla förstår att det där är en total icke-fråga. Och om man försöker göra det till en fråga, till en politisk fråga, det är bara ännu ett sätt i raden att normalisera massinvandringen. Det vill säga att få människor att tro att muslimer och hur muslimer lever sina liv på något sätt angår oss. Det enda som egentligen finns att säga om muslimer är att de borde inte vara här. Men en fråga som är intressant för oss europeer, det är hur kan vi förbättra våra egna gener? Och det är egentligen, kan man säga, att det är den viktigaste frågan som finns, alla kategorier. Därför att i ett verkligt långtidsperspektiv så är det som allting hänger på. De enda faktorerna som har riktigt stor impact på vår situation på riktigt lång sikt, det är våra gener och vår teknik, vår teknologiska nivå. Och vår teknologiska nivå, den är beroende av våra gener, eftersom vi behöver intelligens och andra genetiskt betingade egenskaper för att kunna utveckla vetenskap och teknik. Och just nu ser vi hur det genetiska förfallet i de europeiska folken gör att vi steg för steg tappar teknologisk kapacitet som vi hade tidigare i historien. Så att av de här två, genetiken och tekniken, så är genetiken den mest kritiska faktorn. Och om vi kan göra genetiska framsteg på bred front, då skulle det förmodligen leda till en explosion av tekniska framsteg. Och det enda sättet för oss att gå mot någon sorts, alltså något verkligt storslaget öde i framtiden, det är att bli någonting annat än det vi är nu. På den genetiska nivån. För att om evolutionen stannar här med oss, om vi som lever nu, om vi blir, eller kanske inte vi, men kanske vår farfars farfar, om han blir det bästa som vår genetiska linje någonsin frambringar, då blir det ett ganska snöpligt slut på en utvecklingsbana som såg riktigt lovande ut fram till helt nyligen. Så om vi ska sikta högre, vilket jag tycker att vi ska göra, jag tycker att det är poängen med alltihopa, med hela tillvaron, då måste vi föreställa oss ett framtida släkte som har utvecklats långt vidare, som är mer intelligenta än vi, psykiskt sundare än vi, fysiskt friskare än vi, vackrare än vi, så att vi kan göra större konst och djupare vetenskap och så vi kan kolonisera universum. Och det enda sättet att komma dit, förutom med storskalig högteknologisk genmanipulation, vilket jag inte tror är en framkomlig väg i praktiken, det är avel, selektiv avel, för människor precis som för djur. Och det vi framförallt behöver mer av för att åstadkomma det är inavel. Och det är därför som ett förbud mot kusingifte är en skamlig, regressiv, antivitalistisk, antievolutionär, anticivilisatorisk lagstiftning. Och förklaringen till varför det är så, det är inga sådana här esoteriska, kontroversiella idéer, utan det är helt vanlig biologi. Och folk har väldigt svårt att tänka klart när det handlar om människor. Alltså de blir extremt känslomässiga och förvirrade. Så låt oss prata om de andra djuren istället. Och vad gäller djur i allmänhet, så har vi människor tusentals år av erfarenhet av avel. Och kanske till en början så var det ett sorts hantverk, en konstform. Vid det här laget är det en vetenskap. Nu vet vi exakt varför vissa avelsstrategier fungerar. Så hur gör man då när man avlar djur, när man försöker förbättra djurgenetik? Är det så att man försöker till varje pris att maximera den genetiska mångfalden? Är det så man skapar de bästa djuren? Undviker man till varje pris att något av djuren parar sig med sin kusin? Svaret är förstås att korrekt avel går ut på en noga genomtänkt kombination av inavel och utavel. Så grunden för all avel, det är att upprätthålla rena linjer genom inavel. Därför det är det enda sättet att bevara särskilt önskvärda egenskaper genom homozygositet, det vill säga att en individ har en gen både från sin far och sin mor. Och det är förstås det enda sättet att bevara och uttrycka recessiva gener. Och sen använder man också utavel. Men det görs genom att man korsar två rena linjer, alltså två inavlade linjer. Och det kallas för hybridisering. Och det kan ha positiva effekter som kallas för heteros. Men man kan alltså inte göra hybridisering om man inte först har drivit inavel. Och man måste alltid bevara de här renrasiga inavlade linjerna för att kunna skapa nya hybrider. Därför att i praktiken, alltså till exempel i kommersiell avel, så är hybrider generellt sett genetiska återvändsgränder. Hybrider är ofta det man producerar och säljer, men det är inte vad man avlar på. Därför att det är framförallt den första generationen av hybrider, så kallade F1-hybrider, som har de här genetiska fördelarna, så kallade heteros. Så att effektiv avel består primärt av inavel, punkterad här och där av kontrollerad utavel. Men med utavel då primärt som en sorts slutpunkt eller återvändsgränd. Så att det är inavlade individer som får föra sina gener vidare. Utavlade individer används för något praktiskt syfte, som kanske en mjölkko eller en särskilt bra sorts vetefrön eller sånt där. Men man värdesätter inte hybriders avkomma. Och det är också så att inavel är det enda sättet, förutom DNA-tester, att upptäcka recessiva skadliga anlag. Och det är därför som det är det enda sättet att bli av med skadliga anlag. Det vill säga, man måste bedriva inavel och studera resultaten. och när man ser att negativa genvariationer har kommit till uttryck, så avslutar man de linjerna, man använder inte dem för vidare avel. Men när man har fall där de varianterna inte har uttryckts, då har man rensat ut dem i linjen för gott. Eller åtminstone minskat deras förekomst i populationen ganska rejält. Så att inavel är en oundgänglig del av avel. Det är grunden för all avel. Så vilka relationer anses acceptabla inom djuravel? Om man ska säga att det beror lite grann på vilken art det handlar om och vilken typ av avel. Så det är skillnad på liksom om man avlar för jordbruk eller om man odlar liksom raskatter och sånt där. Men att para kusiner, det görs rutinmässigt i nästan alla sorters avel. Och det anses vara genetiskt nästan helt harmlöst. Och väldigt värdefullt. Man kan inte klara sig utan det. Och på samma sätt så parar man så liknande relationer med liknande genetisk närhet. Som till exempel en individ, man parar en individ med den individens morbror eller farbror. Eller, jag är osäker på vad man kallar det när det gäller djur. Det heter samma sak, men det är okontroversiellt, används rutinmässigt i avel. Para halvsyskon med varandra är också hyfsat vanligt. Att para syskon med varandra är ovanligt, men det förekommer. Det används för vissa sorters avel, för vissa arter, som ett av verktygen i verktygslådan. Och samma sak faktiskt med att para föräldrar och barn. Det är också ovanligt, men det är inte helt uteslutet i alla sammanhang. Utan det händer att man väljer att göra det för att optimera den långsiktiga genetiska kvaliteten av en viss linje. Vilket låter väldigt paradoxalt, men det finns många exempel på det här. Men anta att man i djuravel hade lagar mot kusingifte, eller kusinavel. Vad skulle hända då? Jo, det skulle omedelbart ruinera hela verksamheten. För det skulle vara omöjligt att upprätthålla distinkta genetiska linjer. Alltså alla raser som finns idag skulle dö ut. Eller de skulle blandas ut så att de helt förlorade sin särart. Så det skulle bli en sorts kollaps för den biologiska mångfalden i praktiken. Och det skulle bli omöjligt att avra fram nya populationer med fixerade anlag. Det vill säga där de flesta eller alla individer har vissa egenskaper som från början är ovanliga. Genetiska drag som är gynnsamma men ovanliga skulle försvinna för alltid. Man skulle inte längre kunna bedriva hybridisering, alltså F1-hybridisering, man korsar två rena linjer, som är en av de viktigaste metoderna. I många fall är det hela poängen med att man sysslar med avel, men det skulle man inte kunna göra. Och en annan viktig sak då, det är att det skulle bli mycket svårare att göra sig av med genetiska sjukdomar, för att det skulle bli mycket svårare att upptäcka och rensa ut skadliga gener. Men det här är alltså exakt det man har gjort för människoavel. Vilket i praktiken betyder förstås att man har förbjudit människoavel. Man har förbjudit människoarten från att utvecklas genetiskt på ett medvetet och effektivt sätt. Människans genetik får bara utvecklas planlöst och slumpmässigt. Och om någon undrar mer specifikt vem det var som förbjöd vår genetiska utveckling, så var det kristendomen. Det var kyrkan under medeltiden som införde helt horribla regler där man inte bara förbjöd kusinäktenskap utan man förbjöd sysslingäktenskap och så vidare. Ända upp till, jag tror, sexmänning eller sjumänning. Det kallades för kanonisk komputation, alltså hur man räknade ut vem som fick gifta sig med vem. Och man var inte stenhårda på efterlevnaden, så att folk kunde generellt gifta sig med som sin femmänning om de ville. Men på pappret var det förbjudet. Vilket är helt sinnessjukt. Dels från ett avelsperspektiv, alltså från ett genetiskt perspektiv, men också från ett etniskt perspektiv, från ett socialt och kulturellt perspektiv. Eftersom det i princip innebär att det blev obligatoriskt att gifta sig med en främling snarare än att gifta sig med en medlem av en egen grupp. Så det slog sönder de gamla stamsamhällena. Alla gifte sig med främlingar och tappade banden med sina genetiska rötter. Och då blir det såklart mycket lättare för kyrkan att komma in som den nya gemenskapen, den nya fasta punkten i folks tillvaro, när de inte hade sina gamla starka släktstrukturer längre. Och nu för tiden, nu pratar vi om, alltså vi i alla fall, vi pratar om hur folk hamnar i statens våld när familjen försvagas som institution. Men familjen, den moderna kärnfamiljen som vi vurmar för och som krampaktigt håller oss fast vid, den är historiskt ett verktyg som kyrkan använde för att splittra oss och isolera oss från våra ursprungliga, naturliga släkter. Och det var såklart också ett sätt att slå mot de aristokratiska strukturerna i traditionella europeiska samhällen. Alltså kusingifte, andra former av inavel. Det har alltid varit någonting som aristokratier och kungafamiljer ägnar sig åt för att konsolidera sina blodslinjer, konsolidera sin makt. Och kyrkan var i konflikt med dem, och det här var ett av flera sätt att försvaga dem. Det här hände för länge sedan, och kyrkan idag förespråkar inte de här reglerna längre. Så min poäng är inte att kyrkan är problemet eller kristendomen är problemet i vår tid. Men det jag vill visa på är att förbud mot inavel har en mycket lång och mycket mörk historia. Och sådana lagar har använts som ett biologiskt vapen riktat mot de europeiska folken i tusentals år.
Jäklar. Men du, jag har lite enkla frågor här. Dels, jag har faktiskt inga invändningar mot ditt resonemang i sig. Förutom att det är en faktor som jag tror har, förutom kyrkans terror tidigare. Och det kom ju väldigt tidigt, kyrkans påbud. Det var redan den första kristna kejsaren. Är det kristen kejsare nummer 2 i riket som införde?
Ja, jag tror att det stämmer. Och sen accelererade det på 500-talet och 1600-talet. Ja.
Och jag tror en viktig faktor är som jag inte kan, eller säg så här, alltså vi utgår från att du har rätt på alla sätt. Vad gör vi åt det? Eftersom jag är en enkel och praktisk kille, vad gör vi? Därför att världen är så pass förändrad, precis som du säger. Alltså tidigare så fanns det ju ett praktiskt, ekonomiskt och ibland politiskt och socialt behov av, till och med ett krigiskt behov av att följa inavelsprincipen. Men de grundläggande faktorerna är i princip borta totalt. Alltså vi har ju inte ett i västerlandet, om det är där vi ska titta på de här möjligheterna. Alltså, den sociala strukturen kring familjen och släkten ser inte alls ut på detta sätt. Då måste man ju börja starta propagandakampanjer för att de på grund av ett visionärt mål om att förbättra den europeiska folkstammen ska gifta sig med sina kusiner. Och det finns så många och det finns liksom väldigt få som har någon egendom släktmässigt eller familjemässigt bunden som gör det till exempel ekonomiskt traditionellt att fria till sin kusin. Och sen tror jag att det rent mentalt psykologiskt är sånt att ungefär som jag skulle inte vilja sätta barn till mina kusiner för att de är män, men också för att fanns det fler kvinnliga kusiner skulle jag tycka det kändes så jäkla tråkigt liksom. Fan Boris, kom du inte längre än till din kusin? Jag tror det där är en viktig psykologisk spärr genom historien, även när kusinäktenskap var påbjudet. Det är ju ett ok att få på sig att nej, men för släktens skull och för framtida blodslinjer ska du äkta din fula kusin, det där, nej. Jag tror det finns andra faktorer också som förhindrar detta. Men alltså, jag har ju förelekt med tanke på att det vore väldigt... Det vore kul att kunna korsa folk, alltså ägna sig åt... kul att ägna sig åt utehåll på mänsklig basis. Och blanda lite mera... alltså väl utvecklade nationella och regionala blodslinjer med alltså vetenskapligt testa fram vad händer om man korsar X med Y, om man tar någon därifrån och någon därifrån, vad händer då? Det förvånar mig liksom att det inte finns folk som liksom försöker göra det eller räkna ut vad som skulle hända och sen dirka ihop sådana par. Det skulle vara mycket mer spännande än att hålla på och korsa hundar och sådana. Vad händer om man korsar någon från Serbien, Slovenien med någon från Västmanland, Uppland? Det är ett spännande experiment om man korsar en pudel med en labrador. Det där tyder lite grann på den västerländska människans tappande av energi, att vi inte har det här målmedvetna experimenterade på det. Jag vill se mycket mer utav för min egen skull.
Ja, men som sagt, ingen utavel utan inavel. Hur hittar du en, hur hittar du en rasren västmanlänning?
Nej, men det har man blick för. Jag såg direkt att det här är bra att avla på.
Jag tror faktiskt att min far är en renrasig västmanlänning. Många, många, många generationer bakåt. Förmodligen liksom nästan oändligt många, många generationer. Men så det finns enstaka exemplar. Men det är det som är så knepigt. Apropå de saker, det ser ut som flera saker här. Men jag tror att en skillnad som vi ser ibland mellan dig och mig är att vi tar samma frågor med olika perspektiv. Du går direkt i de här verkligen stora perspektiven och du ser till liksom hela folk och hur som, kan vi få folk att gifta sig med sina kusiner och hur ska liksom hela den här massan av människor utvecklas. Jag tenderar som vanligt att tänka på mindre perspektiv och mindre grupper och kanske mer decentraliserade strategier. Och det jag tänker, det är från andra hållet, att det är som du säger, vi har inte längre de här släktstrukturerna där det kan vara naturligt att gifta sig med någon inom släkten för att bevara släkten och så vidare. Folk har bara inte den relationen. Det är extremt ovanligt att folk har den relationen till sin släkt. Men det är det som jag skulle vilja ändra på. Jag drömmer om en framtid där vi får nya släkter som utvecklas på det sättet och vill hålla ihop på det sättet. Och vi kommer aldrig komma, alltså man kan säga en återfödelse av en sorts stamsamhälle, om man så vill, som inte bara är en sorts idébaserad valgemenskap utan som också är genetiskt stamsamhälle någon gång i framtiden. Och för att komma dit så måste vi börja med att aktivt bygga inte bara kulturell homogenitet utan också genetisk homogenitet. Och det är också väldigt viktigt för sammanhållningen i grupper. Och därför så tror jag på, när vi bygger våra egna alternativa samhällen, våra egna subkulturer, så tror jag det är väldigt viktigt att de är renrasiga, alltså att de är svenska. Att vi ser ut som varandra. Och i det fallet så har det ingenting att göra med någon sorts liksom motvilja, att jag har någon motvilja mot folk som inte är svenskar. Jag önskar dem bästa tänkbara öden i sina egna grupper. Men det är instabiliserande, det är underminerande, hur bra de människorna än är, att bara finns människor i gemenskapen som är annorlunda. Så i större sammanhang, i större grupper, så är det bara så. Och vi har liksom en och annan liksom udda typ, vi har en och annan jugge till exempel och sånt där. Men ju mer seriösa vi är med att verkligen bygga nya kraftfulla grupper, nya linjer, så måste vi tänka på det här. Så att jag ser det inte som någonting som egentligen är naturligt för någon att göra idag, men det är någonting som folk borde börja fundera åtminstone på, att experimentera med de här sakerna för att hitta en annan kraftnivå i att bygga nya grupper i framtiden. Jag tror att det är nödvändigt för att om man verkligen vill göra det på allvar.
Ja, men nej, alltså, jag har inga invändningar mot den tanken. Jag finner den alltså seriöst högst beundransvärd. Det är bara att jag känns som det är ett sånt Herkulesprojekt om vi ska göra det. Jag har ingenting emot Herkulesprojekt. Men det finns så många faktorer, sorgligt nog, i det moderna samhället som motverkar det här så sansat mycket. Jag menar, förr så fick man brottas med kyrkan då för 2000 år sedan. Men idag så är liksom allt gjort för att bryta ner de här sambanden. Precis allt alltså. Det kräver ju i verklig mening då isolering och strama tyglar. Det är svettigt. Och därför känns det mer lockande att liksom få bygga ett laboratorium där man bara avlar fram, utavlar. Man givetvis med rent inavlade linjer. Ja, sen ska man komma ihåg som en perifer grej, alltså att kyrkan var ju tvärtom. Kyrkan och till exempel italienska adelssläkter, de ägnade sig ju långt. Jag menar, ta bara påve-klanen Borgias. De höll sig verkligen i avlandet internt i släkten och familjen. Och italienska adelsfamiljer var ju väldigt struntade totalt i kyrkliga påbud och så vidare. Tror jag gör det fortfarande. Därför att där har man lyckats behålla familjeegendom och alla sådana saker och det man har byggt upp. Och utalar man så här på liksom någon annan inavlad familj och för att få större egen. Det har man lyckats behålla väldigt mycket av det där, trots kyrkans enorma dominans över mentaliteten väldigt länge. Det är lite fascinerande.
Ja, det lever definitivt kvar i vissa grupper, även i väst. Aristokratiska kretsar givetvis, för att aristokratierna har aldrig... Om aristokraterna slutar inavla så slutar de väldigt snart att vara aristokrater. Därför att inavla är nödvändigt för att behålla aristokratins särart och överlägsenhet. Så det ligger i saks natur att i den mån vi fortfarande har den typen av eliter så har de den typen av, ja, av seder. Och det är också när vi ser det, bara kolla på släkttavlorna på liksom antingen liksom aristokratiska familjer eller bara liksom superrika familjer. De tänker på ett helt annat sätt. Framförallt så tänker de kring sina avelsbeslut. De bygger äktenskap strategiskt och det är inte bara liksom politiskt utan också genetiskt. Och det där borde vi alla göra. Alla vi som på något sätt aspirerar till att höja oss. Vi borde också tänka på de här sakerna. Göra liksom strategiska äktenskap, genetiskt gynnsamma äktenskap. Så det är det jag vill liksom... Jag vill bara så frön. Jag tycker det här är väldigt intressanta frågor att liksom tänka kring och spekulera kring. Men jag vill också på allvar försöka så frön. För att kan tänka praktiskt.
Men det där är också intressant att se i alltså att det där har ju det du säger nu som vetenskapligt bevisat så att säga har ju egentligen varit nedbäddat tidigare i religioner och i folklig politik och vardagligt förnuft. Alltså när det gäller den senare saken ska man bara titta på alla partiprogram fram till faktiskt 40-talet av anledning, men även därefter där man utan att skämmas talar om folkstammen och dess bevarande, inte bara i Sverige. Alltså man hade det här i blodomloppet att man kan inte blanda hur som helst såvida folk inte kommer från Balkan då. Annars måste folkstammen hålla sig igen. Och tittar man liksom på grekisk mytologi och hinduisk mytologi så är det så mycket mer där i förespråkandet av, alltså inte bara förespråkandet av, för i liksom påbudet om att gifta med kusiner. Gudarna gifte sig med sina kusiner till exempel. Det ansågs ha ett värde utöver det här jordiska att bevara egendomen. Det var liksom, det var det sunda och rätta.
Ja, absolut. Alltså det finns ju precis i de gamla gudaberättelserna och också många skapelsemyter som involverar att, att alltså föräldrar skaffar barn med sina barn till och med och syskon skaffar barn med varandra.
Ja, visst.
Och jag tror inte att det ska tolkas rent symboliskt. Utan jag tror att det är någonting som har hänt och någonting som har möjliggjort flera av de stora sprången i mänsklighetens utvecklingshistoria. För det finns uppenbarligen genetiska brytpunkter där vi blev väldigt annorlunda. Genetiska evolutionära flaskhalsar där man kan se att människor, det som blev människor, var liksom på ett sätt innan och sen efter blev de plötsligt någonting helt annat. Och hur är den typen av massiva genetiska språng möjliga? Jag tror att det finns en koppling mellan det och de här berättelserna om ganska kraftig inavel i till exempel skapelsemyter.
Men för att hoppa till något mycket jordiskt och nära och dagspolitiskt så är det själva utgångspunkten med den här omfattande diskussionen. Och det är det att jag finner det här förslaget från myndigheter och politiker jättekonstigt. Det, alltså inte av rationalitetsskäl utan de uppenbarligen är det ju så att i den muslimska kulturkretsen så gifter man sig snarare med sin kusin och genom tröghet och lathet har han känsla av. Det bara är så. vilket skapar ett stort, större andel på olika sätt defekta barn än i västvärlden. Det är för att de inte har några vettiga rena blodslinjer, någorlunda rena. Och det där borde ju vara, det där som är så konstigt, det borde ju vara drömmen för den svenska vårdapparaten. Herregud, en massa muslimska barn med 12 tår som är döva och blinda. Det är jättemycket att vårda. Alltså jag fattar inte varför de motsätter sig det. De borde gilla det. Ännu fler vårdpaket. Ja. Mystiskt.
Ja, det låter som att din inre Dr. Mengele, dina laboratoriedrömmar och sånt där i alla fall. Kanske just, du vill inte forska på muslimer såklart, men det är klart det är spännande med massa skumma mutationer och sånt där. Ska säga kanske också att det här som muslimerna håller på med, det är inte primärt kusingifter som skapar alla genetiska defekter, utan det är framförallt dubbla kusingiften och trippla kusingiften. Ja. Det vill säga att man upprepar kusingifter i generation efter generation och andra typer av inavel. Och det är inte liksom separata rena linjer som hybridiseras och så vidare. Och det man måste göra som människor för att undvika de värsta avarterna är att man måste varva. Så du ska inte gifta dig med din kusin om dina föräldrar och hennes föräldrar i sin tur är kusiner, så att säga. Utan man ska ha kanske varannan generation kusingifte, varannan generation utav. Så man gör det på smartare sätt. Och överklasserna i muslimska länder är bra på det där. De tenderar att göra det bra och de har också vissa samhällsskikt som har eugenisk utveckling. Men i liksom de bredare massorna, underklasserna, där har de ingen koll. De kan inte sina linjer bakåt och de har inte den typen av hygien.
Ska man komplicera det hela så här, förutom Italien under renässansen men även innan och efter, så är ju en aristokratisk grupp, om man nu vill beteckna den som detta, den finner vi i USA. Alltså från de första lite mer välbärgade familjerna bort över rövar, baroner och fram till idag, där är ju kusinäktenskap inget konstigt. Rooseveltarna var väldigt mycket för kusinäktenskap. Jag för mig det förekommer i Kennedy-klanen också. Mm. Och det skulle ju kunna obehagligt nog förklara Bidens kärvänlighet mot väldigt nära anhöriga. Så att den amerikanska ursprungliga aristokratin med dess lite degenererade utlöpare, den har faktiskt ägnat sig åt kusinäktenskap i ovanligt hög grad.
Ja.
De hade ju lite att bevara också.
Ja, visst. Jag tänkte bara säga en annan sak, alltså, apropå det här mer praktiska perspektivet kanske om svenskars situation i allt det här. Att svenskar är redan som befolkning, vi är hyfsat inavlade. Alltså, allt är relativt, men från ett internationellt perspektiv, om man är svensk och gifter sig med en annan svensk, framförallt om det är någon som kanske är från samma del av landet, det kanske finns lite så här kaka söker maka, man har lite giftastycke som det heter, då är man inte genetiska främlingar. Utan genetiskt så är man då kanske på, man är kanske på en grad av släktskap som motsvarar att man är kanske femmänningar eller sexmänningar eller sånt där. Det vill säga en grad av inavel som den tidiga kyrkan förbjöd, men som är totalt oproblematisk genetisk, alltså verkligen totalt oproblematisk. Det svenskar borde göra, som utifrån vad jag förstår av genetisk vetenskap, det är någonting i stil med att då och då åtminstone ganska ofta gifta sig med sina sysslingar. Inte vilken syssling som helst såklart, men om du har en syssling eller en tremänning eller en fyrmänning och du träffar någon på en släktträff som du tycker är toppen och faktiskt rätt så intressant fast det är någon sorts släkting, fundera på saken. De där sakerna som gör både dig och henne toppen, de kallas för gener och de är väldigt viktiga, och det enda sättet att bevara och sprida dem är att kombinera dem. Så det är någonting som jag tycker att folk faktiskt kan tänka på. Och det är inte olagligt. Det är inte olagligt att gifta sig med sin tremänning. Och ärligt talat, vem bryr sig? Det är inget socialt stigma associerat med det. Både så här, någon efterbliven människa i byn som ni kommer ifrån kanske mumlar någonting. So what? Det skapar väldigt starka äktenskap när man har den typen av närhet och likhet. Och det finns den här berömda studien, jag har nämnt den förut i Radio Bubbla, från Island. Eftersom Island har en heltäckande genetisk databas över alla medborgare, så vet de när folk gifter sig med folk som är nära släkt. Och det är bland därför de har databasen, för att undvika allt för många kusingifter och sånt där. Men det man märker då är att de par som är mest fertila, det vill säga... Ja, helt enkelt, de äktenskap som leder till flest barn, det är de som är alltid lite osäker på terminologin, men jag tror att second cousin, vilket jag tror betyder syssling, vilket jag tror är samma sak som tremänning, är lite osäker, men second cousin i alla fall, det jag säger, det är den optimala genetiska närheten för fertilitet. Och det är uppenbart att man får väldigt stark släktgemenskap, för att man har delvis samma släkt. Så att det där är någonting som det förekommer absolut på Island, och vi kan också göra det. Och jag tror inte ens att det är särskilt, jag tror inte ens att det blir särskilt komplicerat socialt.
Det tror jag inte någon tänker på, det minsta lilla.
Om någon undrar så är jag och Sofia inte släkt. Så vitt vi vet. Men så länge vi har varit ett par, så har vi fått fnissiga kommentarer om att vi är väldigt lika varandra, att vi ser ut som syskon och så vidare, vilket jag tycker är väldigt smickrande, givetvis, att bli jämförd med Sofia på det sättet. Men det är också perfekt från ett genetiskt perspektiv, därför att vi har förmodligen ovanligt stor genetisk överlappning, alltså för ett senmodernt äktenskap. Och det verkar också som att våra barn är ovanligt koncentrerade versioner av sina föräldrar. Så vår dotter, hon är som en liten klon av Sofia, och vår son är som en liten klon av mig. Jag tror i högre utsträckning än det är i de flesta familjer. Och rent genetiskt så är det så också, för att det här är en intressant sak om man ska gå lite djupare i genetiken. Jag ska försöka inte snöa in för mycket på det, men saken är den att om det finns en stor genetisk överlappning mellan mamman och pappan, det innebär att min son, han är inte 50% som jag. Han har inte 50% överlappning med mina gener. Han har kanske 70% eller 80% genetisk överlappning med mig. Därför att av de gener som han får från sin mor, så är väldigt många av de generna gener som jag också har. Vilket gör att i termer av att reproducera sina gener, så representerar mina två barn representerar lika mycket reproduktion av mina gener som tre barn för någon som skaffar barn med någon från en annan ras. Så att det är också någonting att tänka på, att om man skaffar barn med någon som är genetiskt närbesläktad med sig själv, så blir ens barn mer släkt med en själv. Så att man får alltså mer barn per barn, och eventuellt, det vet jag inte, men det finns någon studie på det. Liksom. Men eventuellt, det är rimligt att tänka att man kanske får ett starkare band och en djupare relation till sina barn för att man är mer släkt med dem.
Mm. Jag tyckte nyss när du pratade om sysslingar på släktträffar, så du riktade till någon av lyssnarna och liksom, försökte få dem att...
Inte en specifik person, men Boris, jag är helt säker på att det finns en och annan som kan lyssna på det här, som faktiskt har varit i den situationen. Jag är helt säker på att det förekommer. Att man träffar någon på en släktträff, en begravning eller någonting. Man sitter där på gravkaffet och vänta nu, vem är det där egentligen? När är släkt vi egentligen? Det där är liksom... Jag är säker på att det är någonting som händer. Och jag tycker att det är lite sorgligt om folk bara slår bort det och säger bara, nej, det kan jag inte. Det där är min fyrmänning. Det vore jätteäckligt. Man borde absolut inte tänka på det. Man borde tvärtom tänka så här, vilken möjlighet. Vilken fantastisk möjlighet att stärka min klan genom att faktiskt reproducera min klan, snarare än att blanda ut min klan med några främmande gener. Det är en möjlighet. Och fler borde gripa den möjligheten.
Men det är som jag sa. Nej, men det du har ju rätt, men samtidigt är det de här kulturella pullfaktorerna och man måste hitta någon annan långt bort igen, höll jag på att säga. Jag menar, någon annan, och det är ett nederlag att gifta sig. Alltså det tror jag är inbäddat. Alltså inte bara tanken på att gifter jag mig med min syssling och vi får barn så kommer det vara Quasimodo 2.0 som liksom ploppar ut. Utan också att det kommer betraktas som ett socialt nederlag att gifta sig inom släkten. Man kunde inte ta sig till grannbyn ens. Det där är svårt att bekämpa, tror jag.
Förmodligen finns det också inbyggda biologiska drifter för att reglera graden av inavel och utavel. Så kanske om du befinner dig i en väldigt inavlad situation så kanske du får en starkare drift till utavel. Ja. Men det där är också problematiskt, det är lite förrädiskt, för att en tendens som vi ser väldigt starkt, det är i moderna samhället, det är att kvinnor har en väldigt stark dragning till utavel. Kvinnor är mycket mer benägna till alltså att söka sig, ta sin älskare från ett exotiskt land liksom, och har en sorts märklig dragning till exotiska män på ett helt annat sätt än vad män har. Så vitt jag kan se. Jag tror att det finns lite studier på det här också. Och det där är någonting som har att göra med dynamiken mellan manligt och kvinnligt. Och det är ett problem som vi har där. Det är att män, eller kanske man säger släkter, klaner, kontrollerar inte längre kvinnors reproduktion. Och så har alltid varit historiskt. Så att när kvinnor har liksom det här gigantiska, det globala smörgåsbordet av män att välja mellan, så kommer de fatta helt annan typ av beslut än de gjorde när smörgåsbordet var mycket mindre i det förflutna. När släkten definierade liksom, men det här är dina alternativ, så kan man välja det exotiskaste av det alternativet. Så att vi måste också vara medvetna om att lägga band på den här exotistiska driften som finns.
De kan ju söka sig till mitt laboratorium. De som verkligen känner att jag måste. Så behöver ju frivilliga objekt där.
Det är alltid en bra idé givetvis. Och jag vet inte om jag sa det, men jag ställer mig 100% bakom ditt laboratorium. Jag skulle gärna vara med och göra lite experiment. Och jag ska göra mycket PR för laboratoriet så fort det går. Jag har några idéer faktiskt om korsningar som vore ganska intressanta att utforska.